Artikel 6. På en tv-skärm så ser vi en voodoo-ceremoni ifrån Haiti och jag är på Etnografiska museet med Karin Westfeldt och vi ska titta på en utställning om voodoo.
Just det. Den här utställningen har varit öppen en månad nu. Den kommer stå här till 21 augusti och det är vi jätteglada för det är en helt unik samling med voodoo-föremål från Haiti och många av dem har aldrig... Ja, innan den här utställningsturnén då, som går runt i världen så har de aldrig visats öppet tidigare.
Och det här är en utställning som har lockat många besökare.
Oh ja, vi blev nästan tagna på sängen då. Redan första helgen så ringlade sig köerna långa här utanför. Och det är mycket besökare när det är visning. Och, ja, vi har kvällsöppet på onsdagar och då kommer mycket ungdomar också. Så att det är jätteroligt att det lockar så många.
Och nu är vi i ett ljust upplyst rum som beskriver den ljusa sidan av voodoo. Vi ska sedan gå in i ett mörkt rum som visar den andra sidan. Men de här föremålen, vi ser här, det är stora höga dockor. Vad är det vi ser för någonting här framför oss?
Det här är ju, man kan kalla det för voodoo-skulpturer. De har ju använts på lite olika sätt. Men många har ju stått i tempel. Och då ska man tänka att ett voodoo-tempel det är inte en stor byggnad av vit marmor. Utan det kan vara ett skjul på landet eller en källare i stan. Det är snarare församlingen. Och just de här två, där är en kung och en drottning som vi ser framför oss. Stora, alltså ja, i normal mänsklig storlek. Voodoo-andarna, loas, de är... De är väldigt många, de är manliga och kvinnliga, de har olika symboler och det finns till exempel kungar och drottningar i.
Och det här är alltså dockor som är gjorda i tyg som är fyllda med någonting, så de är liksom lite bulliga kan man säga och ganska alltså stiliserade. Och den figur som vi ser framför oss här sitter också i en grön mönstrad stol som också verkar gjord i... Alltså i tyg och fylld med någonting och håller också en litet dockbarn i famnen.
Ja just det, man måste ju vara medveten om att voodoo det har ju alltid varit de fattigas religion. Det uppstod ju bland afrikanska slavar som kom från olika afrikanska folk i Västafrika och Centralafrika till Haiti. Och mötte där tidigt på 1500-talet spillrorna av Taino-kulturen, alltså ursprungsbefolkningen. Och... Voodoo har ju alltid använt då väldigt enkla, billiga material. Man har inte kunnat ha stora tempel med guldstatyer eller så. Men jag tycker också att man kan se det är en väldig kreativitet. Man använder olika material, det är mycket paljetter, starka färger. Det är mycket, som man säger, recycling, återbruk. Man använder gamla leksaker, skrotskulpturer. Så att det är en otrolig kreativitet utifrån den här fattiga tillvaron.
Och om vi går vidare här i utställningen så rör vi oss mot ett draperi och där inne är det nedsläckt. Och kan du säga någonting om den här ljusa och mörka sidan av voodoo?
Ja, det är ju väldigt påtagligt, det är väldigt konkret, det ljusa och det mörka. Och det står alltså inte för det goda och det onda. Det är ju lätt att man tänker så, men i voodoo pratar man inte om onda och goda andar, utan deras kraft, den är neutral. Man pratar om svala och heta andar. Och de heta andarna, deras kraft är väldigt stark. Det är som elden, den kan göra väldigt mycket bra, elden. Men den får inte släppas lös, då kan den bli farlig. Så det gäller att kunna hantera dem, att prästen och prästinnorna kan hantera kraften från andarna. Och den ljusa sidan, dagens voodoo, det är den som sker i dagsljus som man ser på den här filmen då på skärmen. Det är helt öppet, där kan vem som helst vara med. Om du eller jag skulle komma som turister på Haiti och gå förbi en sån här ceremoni så är det bara att hoppa in och vara med och lyssna. Och de här föremålen, de är inte undangömda eller förbjudna. De var ju det tidigare, fram till 1972, men nu är det helt öppet. Och de är också en del av Haitis kulturarv. Man kan vara strikt protestant och inte alls utöva voodoo, men man känner ändå till de här viktigaste andarna, vilka de är och vad de har för egenskaper. Den mörka sidan av voodoo, det är helt enkelt nattens voodoo, den som utövas i hemlighet. Och vi kan ju gå in här, det är en väldigt skarp gräns mellan de här två.
Varför utövas den i hemlighet?
För att den räknar då sitt ursprung i hemliga sällskap som fanns då under den här slavtiden. Och då var det ju strängt förbjudet för slavar att träffas. Man var ju rädd, de franska kolonisterna var ju i minoritet. De var ju livrädda för att slavarna skulle börja organisera sig. Men de hade ändå möjlighet att träffas och trumma och dansa. Men de här träffarna, speciellt de som hölls nattetid, de blev också ett sätt att dra upp militära strategier, kan man säga. För under slutet av 1700-talet då skedde några riktigt stora och framgångsrika slavuppror. Och ett sånt här hemligt sällskap, Bisango, räknar då sin historia bakåt till den tiden. Och det är från det sällskapet som de här föremålen kommer, som vi visar i den mörka sidan. Så det var alltså något som utövades nattetid. Och det finns, just det här sällskapet är upplöst idag, men det finns ju nya andra hemliga sällskap.
Och det man tänker på när man går in här är dels att nu är det mörkt plötsligt. Och det första man ser här, det är en dödskalle. Mm. Och då börjar man tänka på sånt man har sett i Hollywoodfilmer, ja, till exempel. Då. Det finns ju då det här med voodoo-dockor och zombies och så vidare. Mm. Närmar vi oss någonting sånt här?
Ja och nej, kan man väl säga. Det är såna här kranier som används, och det är ju mänskliga kranier. Det här har ju varit levande människor. Det kan man ju kanske uppfatta då, om man har sett mycket sån här B-skräckfilm som troféer då, att det är fiender och motståndare som man har dödat, det kanske till och med ätit upp. Men så är det absolut inte, utan kranierna, de kommer inom voodoo oftast från släktingar som man vill behålla deras kraft efter begravningen, efter ett visst en viss tid har gått, så kan man gräva upp dem, eller de kommer upp av sig själva i jorden. Det är en väldigt liksom omsättning i det här ganska lilla men tättbefolkade landet på mänskliga kvarlevor. Eller så kan de komma från avlidna präster, prästinnor eller medlemmar i hemliga sällskap vars kraft man vill behålla, och då blir själva kraniet laddat så här.
Och väldigt mycket går i rött, det är starka färger och det är mycket paljetter. Mm.
Det ska glittra och glänsa sådär. Och har man inte guld och ädelstenar, då tar man billiga paljetter. Det här är ett bisangoaltare och ett arbetsrum för en bisangopräst. Och här ser man ju väldigt mycket av det man förknippar då med den här populärkulturens voodoo. Det är kranier, det är ganska liksom våldsamma uttryck. Allt är rött och svart. Man kan se Bisango-sällskapets röd-svarta flagga där inne på väggen. Och det är tron, det är drottningens tron och kungens tron. De här hemliga sällskapen, de är organiserade inte som församlingar med en präst eller prästinna, utan de är som arméer eller som stater med en kung och en drottning. Och man kan tänka lite som schackpjäser, va? Det är olika militära grader inom sällskapen också, så man kan bara överst eller general eller så.
Och det är också mycket speglar.
Ja, just det. Speglar som skydd och som ingång i andra världar. Mm. Här är ju då riktigt kraftfulla föremål. Stora figurer i full mänsklig skala. Som dockor, kan man säga, uppstoppade med tyger och det finns även mänskliga kvarlevor i dem, kranier och ben och kryddor och örter. Och de här är bisangokrigare. De här fick bara ses och hanteras av högt uppsatta medlemmar i bisangosällskapet. Och voodoo är ju överhuvudtaget en väldigt jämställd religion, får man säga. Det att man separerar inte män och kvinnor då. Och prästinnor, mambos, kan ha lika mycket inflytande och prestige som manliga präster. Men när jag ser de här så tänker jag ju väldigt mycket på all sorg och smärta som finns i det haitiska folkets historia med slaveriet, alla övergrepp, krig, militärdiktaturer, invasioner, fattigdom. Haiti är ju ett väldigt utarmat land. Det är ju inte fattigt i sig. Det var ju otroligt rikt. Det gav ju sådana enorma inkomster till Frankrike under kolonialtiden. Framförallt med exporten av kaffe och socker. Men folket då, slavarna eller sen de före detta slavarna, har ju alltid varit fattiga och utarmade. Och många menar ju att just den här svartmålningen av Voodoo, att man framställer det som djävulstyrkan och ond magi och så, är en del av den här propagandan mot slavarna som faktiskt då slog sig fria i början av 1800-talet, slog ner kolonialmakten Frankrike. Och enligt legenderna med Voodoons hjälp.
Och om vi går in i nästa rum, så kommer vi in i en sorts spegelsal, alltså gigantiska speglar. Och högst upp på varje spegel så finns det en figur eller ett ansikte som ser ganska skrämmande ut.
Ja, de här speglarna, de är inte så vanliga i voodoo-ceremonier. Och det är ju helt enkelt, de är ju så stora, de släpar man inte ut och sådär. Utan de är mer, kanske man kan säga så här, för välbeställda präster och prästinnor kan ha såna här hemma. För att visa att man är voodoo-utövare och kanske eventuellt använder dem också ibland i ritualer. Men själva traditionen, de här är inte heller antika eller så, men själva traditionen att göra såna här speglar, det går tillbaka också till slavupproren. Att slavarna, jag tycker jag kan se det framför mig, starka scener, de slår sig in på de här herrgårdarna och kommer in i de här salarna med stora kristallkronor och barockspeglar med svulstiga ramar. Och sen gör man dem till sina. Som här på den ser man ju till exempel Bisango-sällskapets röd-svarta flagga. Och det är de här skelettfigurerna, geddeandarna, indianen här, taino-indianen med pipan och fjäderbusken och andra voodoo-symboler.
Om man kommer hit som synskadad, vad kan man få för hjälp då på etnografiska?
Då försöker vi ju ha ett väldigt tillgängligt museum. Och vi har haft olika försök som tyvärr inte har fungerat så bra med de här, vad heter det, Daisy-guider. Precis när det var klart så blev den typen av teknik visst omodern sådär. Och sen är man ju förstås välkommen att gå med på visning. När vi berättar om föremålen, om voodoo. Och då kan det ju bli ännu mer levande. Så.
Och med detta så tackar jag Karin Westfeldt på Etnografiska museet. Tack så mycket.
Tack själv och välkomna hit alla.